Och det tror jag också gör att man kan lättare sätta gränser i relationen och lättare sätta krav.
Verkligen.
Annars är det otroligt svårt.
Mm. Den ena har liksom maktbalansen där i att den är inkomsttagaren.
Den blir väldigt, väldigt skev. Ja. Och det kan leda till mycket andra skeva saker. Så att det tycker jag är en självklarhet. Att är det någonting som kvinnor ska satsa på så är det spara pengar och antingen köpa lägenhet eller om det är att man tar ett hyreskontrakt men samlar massa pengar så att man kan stå på egna. Alltså det är att man bara har det. Att vi är liksom väldigt duktiga kanske på att göra oss snygga för männen och lägga gärna pengar på allt det där. Men tänk inte på att vi ska lägga pengar för att säkra upp vår framtid kanske. Empower her.
Välkomna till Empower Her podcast. Det är jag som är Sanne Josefsson och jag är även grundare av klädmärket Sanne Alexandra Stockholm. Jag vill inte att kvinnor ska behöva välja mellan design och komfort och det är därför vi fokuserar på sköna underdelar som du kan lita på dag in och dag ut och i olika skeden av livet. Jag startade Empower Her podcast för att hylla kvinnor och våra unika resor med alla olika utmaningar vi möter på vägen. Empower Her-podden är mitt sätt att sprida inspiration, stärka kvinnor och visa att vi alla har potentialen att förverkliga våra drömmar och mål. Jag är också stolt över att berätta att huvudsponsor till Empower Her säsong 2 är Female Fund. Female Fund arbetar för att stärka kvinnor inom ekonomi och kapital. De vill skapa möjlighet för kvinnor att aktivera sig i investeringar, ägande, styrelser, bolagsledningar och ledande positioner i samhället. Jag vill tillsammans med Female Fund skapa förståelse för vikten av en jämställd ekonomi och eget sparkapital. Det gör vi genom att under säsongen belysa ämnet ekonomi och investeringar med våra otroliga gäster. Välkommen till dagens avsnitt. Det är jag som är Sanne Josefsson och idag får jag chansen att sitta och prata med en kvinna som jag inspireras enormt av. Hon är journalist, författare, programledare och kanske den modigaste och coolaste kvinnan jag har träffat. Välkommen Elaf Ali!
Tack så mycket!
Kul att du är här!
Ja men så kul att träffa dig och att vara här.
Hur mår du idag?
Ja men idag så mår jag faktiskt bra. Jag kände mig typ nere igår och visste inte riktigt varför. Men jag vet att ni har de känslan att det räcker med att sova ibland och sen så en ny dag och så mår man bättre och så var det, så det är skönt.
Ja, det är typ den bästa känslan, en god natts sömn när man bara, I'm back.
Mm,
men det kan ju vara som du säger, man kan också ibland tro på de känslor man får och tankarna att så här, det är en dålig dag, det kommer vara dåligt för alltid.
Ja, men också att man kan så tolka typ om man har skrivit till någon som inte har svarat, man har fått någon blick från någon och så bara plussar man ihop allt så tänker man så, alla hatar mig och allt kommer att gå dåligt och sen så blir det bara värre.
Ja, men så relaterbart.
Sen så ja, sover man och vaknar och inser att ja, men det var typ inte så.
Allt okej. Okay. Jag sa sånt till min man förra veckan. Eller i måndags var det. När jag bara, jag tvivlade på allt. Och så sa han till mig så här, vet du vad Sanne? Det kommer bli bättre om några dagar. Jag bara, nu känner du mig.
Mm.
Du och jag träffades på ett event. Jag vet inte hur många år sedan. Men det handlade i alla fall, eventet handlade om kvinnliga hormoner.
Ja. Yeah.
Och jag kommer ihåg att vi hade jätteintressanta samtal. Vi satt kvar typ när alla hade gått.
Ja. Yeah.
Och då berättade du att du hade skrivit en bok som jag sen läste, bad min svärmor läsa, bad mina följare läsa och även min man. Jag tänker vi ska prata om det mer sen.
Mm.
Jag känner att för de som inte känner till dig så tänker jag att de ska få lära känna dig lite.
Mm.
Du är född i Irak
och
uppväxt i Skåne.
Yeah.
Hur har det varit?
Ja, precis. Jag är ju uppväxt i Skåne på tidigt 90-tal. Så det var ganska speciellt för att vi kom ju då dit från Irak. Så att vi var typ den enda så arabiska familjen i en liten skånsk by.
Vilken ålder är det här?
Jag var 4,5 när vi kom till Sverige och 5 när vi kom flyttade till Skåne. Jag fyllde 5 där. Men och då var det såklart, alltså jag tänkte inte på det egentligen för man är ju barn. Men vi stack ju ut jättemycket för att vi var den enda arabiska familjen här, skånska byn. Men jag tyckte att jag var som alla andra typ.
Men vad skönt att du kände så, att du tänkte så.
Ja, men jag tänkte så tills man fick kommentarer och insåg att jag är typ inte som alla andra. Men det typ var liksom under förskolan så jag inget minne av det dåligt. Jag typ lärde mig svenska så jättesnabbt och sen i skolan så tycker jag också att det var bra under lågstadiet och mellanstadiet, sen kanske på högstadiet när folk, du vet, barn blir äldre och sådär, då började typ lite problem och mobbing och rasism blir lite tydligare. Men annars så har jag absolut tyckt om det och trivts jättebra. Och det finns en charm att växa upp i en mindre stad eller by då för min del. Jag vet inte om du håller med, som växt upp i en, du har ju växt upp i en liten större stad.
Ja, men exakt. Men alltså, man visste ju inte så mycket mer just då. Då var man bara i det.
Mm.
Och allt var smidigt och funkar bra och man hade sina vänner. Men jag satt faktiskt och funderade över det här igår, att när man har växt upp i en familj, i en stad, i ett område som är väldigt formad av det. Och att jag satt verkligen och tänkte på det igår kväll, att jag flyttade utomlands när jag var 18 sen. Jag är glad över att man fick andra perspektiven då.
100%.
Eller förstår du vad jag menar? För jag kan tänka på det ibland. Så här, undrar om jag hade varit, om jag var kvar i exakt samma område. Jag säger inte att det hade varit sämre, men jag tycker ändå fint att få lära sig av andra kulturer, träffa andra människor, få nya perspektiv, för att man är ju ibland lite inrutad i sitt.
Nej, men såklart. Alltså vi, när jag var 11 så flyttade vi från byn in till stan.
Mm.
Och bara det, liksom, att flytta från byn in till Kristianstad var ju liksom en jätteskillnad.
Mm.
Och sen, när jag som senare flyttade till Stockholm, jätteskillnad. Och alltså, det är jätteviktigt såklart. Jag tror att om jag skulle få barn i framtiden så skulle jag vilja att de skulle få växa upp mer blandat än jag själv gjorde. För att jag tror att det är bra att inte bara liksom vara runt ett tänk eller en typ av människa, utan få många olika perspektiv redan 100%. I den åldern. Typ.
Men jag tänker när du säger det med, ja, men vissa rasistiska kommentarer och så vidare, när det var så pass mycket mer okunskap och liksom, vi har inte kommit så långt på den tiden. Vi är fortfarande väldigt lång bit kvar. Men när jag ser mina barn nu, när vi hade utvecklingssamtal igår, och jag får se vad de läser i skolan, hur de visar att olika familjer kan se olika ut. Både så här, du kan ha en pappa som sitter i rullstol, du kan ha två mammor. Vi alla olika hudtyper. De jobbar med det när de är 3. Förstå vilken skillnad för barnen när de växer upp än när vi var yngre.
Nej, men alltså verkligen. Det är superstor skillnad. På min tid så även, när det var liksom väldigt så öppen rasism på skolan, så gjorde typ inte lärarna någonting.
Det är helt sinnessjukt.
Så, och jag tänker att mycket av de här värderingarna kommer hemifrån. För att det är inte så att barnen bara växer upp och blir liksom små rasister eller små nazister. Så att de får ju det hemifrån. Och om åtminstone då förskolan och skolan ger ett annat perspektiv, då blir det i alla fall att du inte bara får det du får från hemmet, utan du får något annat i skolan. Så det tror jag är jätteviktigt.
Då kan också barnen gå hem och utbilda sina föräldrar ibland.
Exakt.
Helt ärligt.
Mm.
Men så du är uppvuxen i Kristianstad.
Mm.
Och där bodde du hur länge?
Tills jag var 19.
Och då flyttade du till Stockholm?
Ja. Yeah.
Och av vilken anledning?
Nej, men anledningen var, alltså det var kanske flera egentligen då.
Mm.
En var för att jag ville bort från staden som jag förknippade med liksom massa jobbiga saker. Mm. För att min uppväxt var inte alltid jätterolig.
Nej.
Så då ville jag liksom börja om. Jag ville bo i en mycket större stad för att jag ville vara anonym.
Mm.
För att när man bor i en mindre stad så är det oftast liksom att så många vet saker om en. Som du vet inte ens vilka de människorna är, men de vet typ vem och vilka dina föräldrar är och vad du har gjort och inte gjort. Och jag tyckte inte om att känna mig så övervakad och sådär. Och sen var det också för att jag pluggade media på gymnasiet och ville liksom jobba med media, och då kände Stockholm som den bästa staden för det.
Kommer du ihåg när du flyttade, alltså hur känslorna var?
Ja, det gör jag. Jag hade innan dess bott, alltså jag hade inte sovit en enda natt hemifrån. Så
nej,
att jag gick från liksom att jag var väldigt så kontrollerad i hemmet till att bo själv i en huvudstad. Så det var jättestor skillnad.
Stor kontrast ändå.
Jättestor, och jag kände typ ingen här och grät varje dag i ett år typ.
Mm. Men alltså så modigt.
Ja.
Alltså var det att du ville följa din dröm? Alltså var det som liksom tog dig till Stockholm? Att du bara, jag ska följa mina drömmar, jag vet att jag...
Ja, men absolut, det tror jag. För att så har det alltid varit för mig, att jag alltid så tittat framåt, och även om något är jobbigt i stunden så tänker jag, fast det kommer leda till det här och det kommer vara värt det. Och jag visste att det inte var ett alternativ för mig att bo kvar där. Liksom.
Tänkte du någon gång då när du kom till Stockholm så här, att hela din Jag menar att din, del av din uppväxt och din resa, att det skulle kunna bli en bok en dag.
Absolut inte. Nej, nej men gud.
För det har jag
nej,
tänkt. Nej.
Ja, men det är bra. Nej, nej, nej. Jag, det, alltså det är också som är det komiska, om man känner mig, för att jag är väldigt privat, och om du har tänkt på det på Instagram, det är väldigt sällan jag lägger upp liksom min familj eller vänner eller ens bilder på mig själv i story. Alltså det är att jag är väldigt så motsatsen till att släppa en bok om mitt liv. Det är absolut inte...
Det låg inte där i pipen liksom.
Nej, så att det hade jag inte tänkt på. Och jag menar, tvärtom, när jag liksom flyttade till Stockholm så var det också att nu ska jag börja om på nytt och jag ska vara den personen jag vill vara. Så jag vill inte ens berätta om min uppväxt och barndom för mina nya vänner.
Det var liksom då blankt papper. Här är jag vill vara den jag vill vara från och med nu.
Ja, just, ja. Lite så.
Men det kan vara väldigt befriande.
Mm.
Jag vet, jag har flyttat flera gånger från Sverige och varje gång så får jag ju vara den jag bara vill vara. Och så man har ingen roll, ingen känner till en.
Inga förutfattade meningar om en.
Ingenting, men, och liksom inte alls samma rutiner på allting. Och sen kan jag tycka att så fort man kommer hem så hamnar jag i samma mönster, och att jag till slut behöver typ göra ett jobb med mig själv utifrån att jag kan inte längre bara fly. Förstår du vad jag menar? Att så här, det här är jag och vad kan jag göra med det? Och måste jag leva precis så som jag känner att jag måste, eller måste jag ha den här rollen? Alltså bryta de mönstren, det är ganska svårt på hemmaplan.
Absolut. Nej men verkligen, jag fick ju lite så... Alltså jag brukar säga typ att mitt liv började när jag flyttade till Stockholm. För att det är då jag började göra mina egna val. Och innan dess var det bara att jag gjorde det som förväntades av mig.
Men 2021 gav du ju ut en självbiografisk bok som heter Vem har sagt något om kärlek? Den jag nämnde innan som jag läst. Berätta lite om den.
Ja, precis. Den heter ju då Vem har sagt något om kärlek? Med undertiteln Att bryta sig fri från hedersförtryck. Alltså den utspelas över 3 decennier, så att man får följa mig liksom från jag var väldigt liten och kom till Sverige tills när den släpptes för 3 år sedan. Och förutom min resa i att liksom växa upp och för mig började när jag fick mens, för att då ansågs jag som kvinna och få plötsligt massa begränsningar, förbud och inte förstå ens vad det handlar om, till att förstå att det hederstryck och vad heder är, och sen till att börja bryta mig loss. Den resan får man följa. Man får också följa min pappa och hans förändringsresa, för att det har han gjort. Han tycker jag är en jätteförebild, för att han var väldigt... Alltså de här normerna, det var ju typ hela hans liv, och idag har han lämnat det helt.
Ja,
de
det är så ingrott såklart. Det är hela ens personlighet, hela ens uppväxt, alltså... Det måste vara så läkande för dig att han gjorde en sån resa.
Absolut. Alltså, min syrra som är nästan 10 år yngre som läste boken då, hon har ju haft en helt annan uppväxt, för att min pappa har ju förändrats lite allt eftersom och sådär. Och hon kunde inte tro att det var samma pappa.
Nej.
Så att han har verkligen haft en otrolig resa, och det tycker jag också är bra med min bok, för att det är en historia man inte hör så ofta, för att när vi hör talas om hedersförtryck och sådär i media så är det alltid att man blev bortgift eller kidnappad eller i värsta fall hedersmördad. Alltså det är alltid någon sån. Det är inte ofta vi får höra om föräldrar som förändras.
Precis.
Så jag är glad att kunna liksom dela med mig av den historien, och det är inte så att det har varit enkelt på något sätt.
Nej, jag förstår
alls.
Det. Jag tänker bara att ens stå upp mot sina föräldrar i smått som stort. Alltså det krävs mycket mod att, jag menar, så bara ens ha andra åsikter. Man vet ju när man kommer till en viss ålder när man känner att så här, jag tycker inte så mer. Det kan vara svårt. Vissa lever ju i det hela livet, att de inte säger emot sina föräldrar. De tycker bara att vi ska tycka samma. Alltså du måste ju haft en enorm kraft till att ens våga uttrycka det du kände.
Ja, alltså för min del var det så att vi bodde ju som sagt i den här byn i Skåne, så att då kunde jag jämföra mig med mina klasskamrater. Och så såg jag liksom att, men de får ju göra typ allt det här jag inte får. Och så var skillnaden på oss. Jag bara, jag har arabisk bakgrund och de har etnisk svensk bakgrund. Sen i hemmet så var det också så att mina 2 äldre bröder fick göra saker som jag inte fick göra. Och då är det så, okej, vad är skillnaden på oss då? De är killar och jag är tjej. Så då började jag så förstå typ att de här reglerna verkar inte vara några universella regler, utan de verkar ju liksom ha lite att göra med min bakgrund och ganska mycket att göra med att jag är tjej typ. Och då fick jag styrka i det, för att då tänkte jag, men varför ska jag ha mindre frihet? Varför ska jag liksom inte ha samma rättighet för att jag är tjej. Alltså jag kunde liksom inte acceptera det.
Nej.
Och det gav mig mod.
Men kom det i små steg? Alltså att det började smått att du liksom började ifrågasätta? Eller var det så att du liksom i din ensamhet funderade länge innan du bara, jag vet vart jag ska?
Nej, jag började väldigt tidigt. Och jag, alltså väldigt tidigt så sa jag ifrån. Och jag tror att det är typ en av de stora anledningarna till att min pappa förändrades. För att även om det var så att när jag sa ifrån, det var inte så att jag fick göra de här sakerna jag kämpade för. Men han förstod tidigt att jag inte kommer köpa allt. Alltså så det gjorde jag. Alltså sen så lärde jag mig med tiden dock att välja mina fighter. Att när jag verkligen ville någonting, att få göra någonting, då kunde jag så typ vara tyst om vissa saker för att sen gå all in på den där. Just så då blev jag mer strategisk liksom längre fram. Men i början så var jag så här, jag har ifrågasatt allt, varför får jag inte göra det här? Ge mig en anledning. Alltså jag ville så ha svar, jag accepterade inte bara att nej eller du får inte. Jag var så här, men varför? Mm. Och så jag typ... Så jag fortfarande idag för allt. Alltså det är min personlighet. Det är samma som när jag skulle ta körkort och körlan bara, nu måste du titta av axeln. Jag bara, men varför? Mm. Alltså säg inte bara till mig att jag ska titta av axeln. Jag måste förstå. Och när han sa så här, han bara, men det är för att speglarna i bilen, ingen av dem fångar den vinkeln. Okej.
Okay, då köper du det.
Då köper jag det. Men när man bara säger någonting till mig att jag ska göra det, det går inte.
Men så tycker jag i uppfostran överlag, alltså när man pratar med sina barn, jag blir glad så fort de frågasätter, för att jag behöver ju förklara. Varför ska det bara vara som jag säger? Jag är redan deras makthavare. Mm. Jag har redan en position där de känner att jag bestämmer.
Mm.
Och det är ofta som min son är så här, men då får du berätta varför. Jag kommer inte köpa det här. Och det gör mig glad, för att vi behöver ifrågasättas. Jag tror vi alla gör det.
Mm.
För ibland så lever vi också i... Alltså jag tänker då till skillnad från din pappa, men jag lever ju utifrån som jag har blivit uppfostrad. Och som jag tror är rätt. Tills jag blir ifrågasatt.
Mm. Nej men verkligen, men jag tror typ tyvärr inte att alla vuxna kan ta det.
Nej,
för att i och med att jag är så som person så är jag ju även det på arbetsplatser. Och då kan ju vissa så chefer ta det som att man ifrågasätter deras nivå eller kunskap. Men det handlar inte om det, det handlar om att jag behöver förstå för att jag ska kunna göra någonting. Så där kan det bli liksom en krock typ.
Mm.
Men jag tycker det är fint som du säger att man... För jag tänker också så att om man blir ifrågasatt, då behöver man ju förklara sig själv.
Precis.
Varför tycker jag så här? Alltså, jag tycker
man
inte att
utvecklas
det är
dåligt.
Verkligen, antingen blir du starkare i din åsikt eller inser du att den inte håller. Typ.
Exakt, man bara, jag kanske faktiskt har fel här, sorry.
Mm.
Men hur var responsen när du släppte den här boken? Var du nervös?
Jag var otroligt nervös, herregud. Alltså jag hade inte ens sagt till folk att den skulle släppas. Nej. Så att det var ingen som visste om det.
Din familj då?
Men de visste, men inte så... Någon runt omkring och inte liksom på Instagram eller sådär. Och veckorna eller så här månader innan det släpptes så jobbade jag på Melodifestivalen. Så det var sån kontrast till det som skulle komma sen.
God.
Och när man släpper en bok så gör man oftast press och sånt. Och de intervjuerna, alla de låg ju innan. Så liksom hälften av veckan jobbade Mello och hälften av veckan så att jag gjorde liksom press som heder. Så att det blev så knäppt typ.
En stor kontrast,
Men... typ dagen som vi skulle så här skicka boken till tryckeriet så fick min redaktör övertala mig en timme i telefon för att jag ville inte det.
Jag fick
sån panik. Mm.
Men var det känslan så här, var det att du verkligen inte ville eller var det att du var rädd?
Nej men alltså, jag skrev ju boken under pandemiåret 2020 och då satt jag så här själv med min dator och skrev och tänkte inte så mycket på att så här, den ska bli en bok och den kan vem som helst kan ta del av det här, utan det var verkligen bara jag och orden och min dator typ.
Du ville bara ha det nedskrivet eller för dig själv?
Nej, men alltså, jag visste ju så här på ett större plan vad det var, men jag kunde inte ta in det typ. Nej. Så att sen när den var klar, hon bara, nu ska den tryckas. Alltså då blev det verkligt på ett helt annat sätt.
Ja.
Och då fick jag sån panik och hon fick så här övertyga mig. Bara, men du har gjort arbetet ny och det är bara en känsla du har ny och du liksom sådär. Men det var verkligen jobbigt för att dels, som jag sa innan, att ingen av mina vänner kände ju till. Nej.
Okay.
Det här, så att det var inte bara så att den skulle bli offentlig för många främlingar utan även för folk nära mig.
Var det dina nya vänner då i Stockholm eller även då de hemma?
Alltså, de hemma visste ju inte heller.
Nej, okay.
Så att det är ju både och. Mm. Men jag brydde mig ändå mest om dem i Stockholm för att de har ju lärt känna så den jag vill vara. Och sen bara, ska det där avslöjas?
Men när du då var alltså, i Kristianstad, när vi säger att det var något som du inte fick göra som andra gjorde, var det... Tog du till någon lögn då?
Ja, massa vita lögner. Absolut.
Fattade. Men hur kom det då till då? Alltså, hur kom boken till? Hur blev det en bok? Var det någon som kontaktade dig?
Nej, men det var alltså 2017 så jobbade jag som krönikör på Expressen. Och när jag skulle släppa min första krönika så sa redaktionschefen till mig, han bara, nu ska du presentera det för svenska folket. Det här blir din första text, din första krönika. Hur vill du presentera det typ? Och då var jag så här, jag bara, vad har färgat mitt liv mest? Och tänkte jag, det är ju min uppväxt med hedersförtryck och hedersnormer.
Mm.
Och då skrev jag en text om det.
Mm.
Som heter,
modigt.
Mm, som heter Fängslad i ett fritt land. Dels under skrivandet av den texten så var det mycket som jag skrev där redaktören var så här, det här kan vi inte ha, det här blir förtal, det här kan vi inte ha. Och så sa hon, så har du funderat på att skriva en bok om det här? Och jag bara, absolut inte. Jag tyckte absolut att de här 3000 tecknarna räckte. Typ. Mm. Och sen när den släpptes, den krönikan, så blev den mest läst och delad i Sverige av alla texter i dygnet.
Oh, wow.
Och sen fick jag hundratals mejl. Och då förstod jag, okay,
det här behövs pratas om.
Ja, exakt.
Var det mest positivt då?
Absolut.
Ja. Det var det som fick dig att våga också?
Alltså det var mest positivt. Absolut, sen så var det vissa som inte tyckte att jag skulle prata om det för att det gödde rasismen och sådär. Mm. Och båda två sporrade mig att vilja...
Mm. Vadå gödde rasism? På vilket sätt? Vad menar man?
För man menar att om jag berättar om företeelser som sker inom en grupp som i majoritet har en utländsk bakgrund så blir det då större rasism.
Jag tycker både tvärtom, att man får mer kunskap. Förstår du vad jag menar? Att man får mer förståelse och kunskap inom ämnet och man förstår att... Och då vi alla vet väl att vi formas av våra hem, våra föräldrar.
Mm. Nej, men jag håller med.
Sina mor- och farföräldrar. Mm. Alltså, hade mina föräldrar sagt till mig sedan jag var liten att så här är det, eller du ska tro på det här. Det är ju det som kommer hända mig tills jag blir så pass stor så jag träffar andra.
Mm.
Och får andra perspektiv.
Nej, men jag håller helt med. Och jag menar, när jag väl sen skrev boken så var det väldigt viktigt för mig att... Så här, vad tycker jag saknas i debatten? Vad är det vi inte pratar om? Och då vill jag liksom visa, ge mer ökad förståelse till att många gör det här för att det är bara så de har växt upp.
Ja,
och de tänker att det är som man är en bra förälder. Och om vi ska förändra någonting så måste vi börja med att förstå det.
Ja.
Och då måste vi kunna nå de här människorna. Vi kan inte bara gå runt och tänka att alla är monsters.
Absolut
för
inte.
Då kommer vi inte någonstans. Liksom. Och självklart finns det de som... är det, men...
Det finns det överallt, i alla familjer.
Ja, så att det var väldigt viktigt för mig. Så det var lite så den kom till, men det var inte så att jag direkt efter krönikan ville skriva, utan det var absolut, det behövde gro i mig.
Men var det någonting där i corona som gjorde att du fick mer tid över till att...
Nej, alltså det som sen var att jag fortsatte jobba som journalist och sådär, och sen så parallellt, för jag jobbade med nyhetsjournalistik. Och jag kände egentligen redan när jag började jobba med nyhetsjournalistik att det inte var för mig.
Nej.
Men jag visste att det är mycket lättare att gå från det till något annat än att göra annat och kanske ha uttalat sig på olika sätt och sen jobba med nyheter, för då kan det krocka i och med att du måste vara så objektiv.
Just det.
Så då jag säger, jag ska testa det, och sen så jobbade jag då liksom på SVT och på Sveriges Radio och Expressen med nyheter och kände att det är inte kul. Vilket medium jag än gör det på så är det inte kul. Det är inte jag. Och hösten 2019, för det året 2019 så hade det blivit typ, för att jag twittrade väldigt mycket då. Mm. Och så hade jag skrivit saker som inte handlar om politik och sådär, för det är jag väldigt noga med att jag inte skriver om. Men för mig var det saker om typ mänskliga rättigheter eller kvinnors rättigheter. Mm. Där mina chefer på radion sa att det här kan inte du skriva om du ska jobba här. Och det är typ helt rätt. Alltså de har helt rätt, för att om jag tar ställning i en fråga så kan inte jag rapportera om den. För att då blir det så här, men jag har skrivit vad jag tycker om det på
just
nätet.
Det. Så då vet man din personliga.
Ja, så att de har ju helt rätt. Och då fick jag liksom ta valet så här, okej, vill jag ha ett jobb som begränsar mig från att uttala mig en fråga jag tycker är viktiga?
Då kanske du hellre berättar vad du står.
Ja, så då hösten 2019 så blev det så att jag tog beslutet att sluta med nyhetsjournalistik. Och det var väl först efter det som tanken på att skriva boken kunde komma på riktigt. För att även om boken är liksom min personliga historia, så är det ändå att jag skriver om ett ämne och tar ställning om det. Och,
definitivt.
Och sen jag intervjuar och pratar, och då hade det inte gått. Och för mig så var det absolut helt rätt beslut.
Men kan det motivera dig då att om du får viss kritik, att när man, jag kan bara känna igen mig själv, om man vet att så här, det här står jag för, då faktiskt får vissa grejer in av en, för att man bara, jag vet att det här är rätt.
Mm.
Och det här är något som, jag kommer få vara den rösten där jag får kämpa för det här, oavsett hur sura folk blir.
Mm.
Kan det liksom hjälpa dig att du vet att jag står här?
Absolut. Nej, men nu är jag krönikör på Svenska Dagbladet och där skriver jag om ämnen som folk absolut har mycket åsikt om. Men jag skriver bara om ämnen som jag vet att jag kan. Mm. Alltså verkligen kan och är väldigt tydlig var jag står och vet varför jag står där. Och då, när man får kritik, så absolut, alltså det känns inte lika mycket för att jag är så trygg.
Precis.
I det, typ.
Men jag vet att igår när jag och en kompis poddade tillsammans, då pratade vi om just att vad man vågar, hur man vågar uttrycka sig och om vad i sina kanaler, framförallt som influencer. Och vi båda var överens om att så här, det är ingen idé att yttra sig om något man inte vet vad man står eller vad man kan, om man kan. Då kan man lika gärna vara tyst. Alltså vet man sin sak och man är påläst, då tycker jag man kan ta det.
Mm.
Men annars kanske det är bättre att ligga lite lågt. För att jag tänker, det finns så många olika konflikter. Jag tror så här, ska man prata om det, då ska du veta. Och klara av då även att ta emot kritik. Men även då kanske så här, om du vet om att du är väldigt påläst, ja då, det är säkert jättemånga du kan inspirera och utbilda inom det. Men jag kan uppleva ibland att just på internet, det är ju liksom fritt. Det kan ju komma allt möjligt och det kan bli farligt.
Ja, också. Nej, men jag är jättenoga med det. För det finns, utöver de frågorna jag skriver om, så finns det ju många ämnen som jag är engagerad i och tycker saker i. Men jag är absolut inte där att jag skulle kunna skriva om det. För att får jag kritik så tror jag inte att jag kan ta det, för att jag känner mig tillräckligt grundad. Precis. I det. Så det skulle jag inte göra. Och jag tänker att det finns så många människor som kan det bättre att prata om det, och då kan de göra det. Och är det något ämne där jag känner att ingen pratar om det här och ingen säger det här, nej, men då kan jag vara den som tar det, typ.
Kickar igång det.
Ja, men är det inte så känner jag att det inte är värt det, för att... Ja, jag tror inte, alltså man ska inte ha en åsikt bara för att ha en åsikt.
Nej, absolut inte.
Alltså det kommer typ lysa igenom.
Ja, ja. Men jag tänker på, är det så att folk skriver, eller kvinnor och män, skriver till dig liksom veckovis om boken? Tackar dig och vill prata om den?
Ja, nej, men alltså nästan dagligen. Och det är så sjukt. Och det är nog det bästa faktiskt med att vara författare idag. De som var författare för länge sedan tjänade mycket mer pengar. Men vi som är författare idag får en sån närhet till läsarna.
Mm.
Och det tycker jag är så otroligt häftigt.
För ett helt annat, liksom, en helt annan kommunikation. Alltså ni kan ändå prata med med de som köper boken.
Ja, nej, men alltså de som läser den och blir berörda av den eller hjälpta av den på olika sätt och hör av sig. Alltså det är, nej, men jag tror jag screenshotar typ alla meddelanden. Det är många jag inte har svarat på.
För men du ser dem.
Ja, men de betyder otroligt mycket. Och jag, om man har haft stunder, inte att jag ångrat boksläppet eller så här, men för att det är jobbigt att dela med sig av privata saker, då känns det bara liksom mer rätt för varje sånt meddelande.
Ja, och
liksom.
Prata om jobbiga saker, alltså samtal hjälper ju. Och läker. Jag tänker att vissa av dem som kanske läser bok som inte skriver, det kan också så ett frö. Som gör att man i framtiden vet att så här, när jag läste om det här så är det ändå min trygghet att någon annan har gått igenom det här och vad jag skulle kunna göra och vad mina rättigheter faktiskt är och...
Nej, men alltså det är, ja, jag får allt från att unga tjejer som skriver att de förstår att de är utsatta efter att de läst min bok, för att de har inte känt igen sig i typ hur media har skrivit om hedersförtryck. Andra i min ålder som säger att läsa min bok var terapi, för att det var som att de fick gå igenom sitt egna liv liksom. Någon tjej skrev att hon efter att läst min bok vågade berätta till sin pappa om att hon har en pojkvän och som hon har dolt i 8 år och han hade tagit det bra. Alltså det är liksom så många olika historier, svenska killar som berättar att de nu förstår varför en tjej de dejten av yngre var som hon var, vad hon gick igenom. Du vet, alltså det är liksom så många olika perspektiv.
Tror du att du någonsin hade ifrågasatt om ni inte hade flyttat till Sverige? Tror du att du hade förstått då liksom?
Nej, alltså jag tror det hade absolut varit jätteannorlunda, för där är det mer norm på ett annat sätt. Så att jag tror att det såklart hade varit jätteannorlunda. Sen så är det jätteolika från familj till familj och släkt till släkt. Och om jag tänker på min pappas släkt, men även min mamma, så det är ju väldigt så högutbildade. Så att det är inte så att kvinnorna gifts bort direkt när de pluggar och jobbar och sådär. Men jag tror att det hade varit mycket mer... Att jag hade accepterat typ att familjen godkänner min partner kanske. Och du vet, sådana saker, det tror jag absolut att det har varit jätteannorlunda.
Men för att det också hade varit det normala, kanske för alla dina vänner också. Så att...
Ja, men exakt. Ja. Exakt. Så att det finns säkert alltså, jättemånga så kvinnliga frihetskämpar i Irak. Mm. Och jag vet ju att det är ju, alltså det är inte liksom ett så religiöst styrt land, så det är ju bra. Och det hade varit intressant att ta del av faktiskt vad kvinnorna vill där. Men jag tänkte jättemycket på vem jag hade varit och så. Och det är jättesvårt.
Så spännande ändå.
Ja, och det är jättesvårt att säga så. Jag önskar att jag hade varit lik mig själv. Men det är också, jag vet ju att en kvinna ska inte ta plats och synas. Tänk om jag hade fortfarande varit intresserad av media och sånt. Hade jag fått jobba med det, hade jag behövt trycka undan de intressena. Alltså jag vet inte.
Jag tänker vi alla hade säkert varit, om jag hade varit uppvuxen i Irak, om jag hade varit uppvuxen i USA eller i Norge, jag hade fortfarande säkert klart formats av samhället. Både familj, men traditioner och samhälle och liksom allting.
Mm.
Men jag tänker, du hade ju såklart, det är jag säker på, du hade ju, om vart du hade varit uppvuxen så hade du varit modig. För du känns så modig. Vad tror du ditt mod kommer ifrån?
Mm. Alltså man brukar inte tänka på sig själv som modig, men jag har förstått att man kan tycka det. Men jag tror att, för jag har också varit då modig, att jag har varit väldigt så orädd och gått fram och pratat med människor och sådär. Och jag vet inte, det kanske är så någon störning som gör att man inte har spärrar riktigt. För att jag skäms inte lika lätt. Jag är typ inte konflikträdd. Jag är inte rädd för dålig stämning. Nej. Jag liksom, alltså det är mycket min personlighet. Mm. Att jag bara så tar för mig utan att alltid ha konsekvenstänk. Typ.
Men dina föräldrar är väl också vara modiga? Lämna sin trygghet bara.
Absolut. Alltså min mamma var ju yngre än vad jag är idag när hon lämnade Irak med 4 små barn och kom till ett helt främmande land.
Förstår du hur modigt det är?
Mm.
Alltså jag bara tänker en sån sak, mod om något. Mm. Ta sin familj till någonting som är helt okänt.
Mm. Absolut, och starta om. Och, ja, nej men absolut.
Och din pappa modig som har gjort den här resan.
Mm. Absolut.
Det måste ju varit enormt, alltså för honom också.
Mm.
Jag tänker, blev han någonsin ifrågasatt av andra?
Ja, jo men det blev han. Det fanns släktingar som typ tyckte att han var en dålig pappa som tillät att vi skulle få leva fritt och sådär. Men han stod på sig och var så här, det här är jag och det här är mina barn och om ni inte gillar det så er förlust typ.
Jag tänker bara att det finns typ inget värre som då jag pratade om innan vi satte på mikrofonerna. Alltså att just bli kritiserad som förälder. Bara när jag satt liksom på BVC när min son var 8 månader och de berättade för mig att jag skulle si och så, för att annars upplevde jag att jag var en dålig förälder. Bara det var svårt. Jag kan bara tänka mig att faktiskt de folk som man faktiskt bryr sig om har åsikter.
Ja,
tufft.
Men det är en hel släkt som sitter i ett annat land som tycker till och sådär. Så att det krävs absolut.
Är dina syskon modiga?
Alltså, gud, jag tänker typ inte så, men jag tror att min roll kanske är speciell för att jag är äldsta dottern.
Just det.
Så man får ju mycket mer, alltså det läggs mycket mer ansvar på en och det är högre förväntningar och sådär. Så att de har inte behövt ta samma fight som jag har behövt göra.
Så blir det lite ofta som man är äldst.
Mm.
Man liksom vill också bana väg för dem och man vill hjälpa dem och man tar liksom, ja.
Ja, så att jag tror att det är lite så situationsbaserat. Sen så är jag alltså modigare i att jag är mer orädd än dem. Men jag tror också det här med mod kommer från när man inte har något val.
Mm. Ja, typ. Definitivt. Ibland är det bara så här, det här är din väg ut.
Mm.
Men också som jag säger, tänker att i en familj, man får ju lite olika roller.
Mm.
Jag upplever att många äldsta barn, jag är också äldst. Och jag kan se på min äldsta son att är vi typ på semester skickar jag fram honom och så här, du får beställa glass. Och Selma behöver inte göra någonting som är yngst.
Mm.
Att han också behöver bli modig för att han utmanas hela tiden.
Mm. Så är det, absolut.
Men jag följer dig på Instagram och vet att du har en väldigt humoristisk sida.
Mm.
Hur skulle du beskriva din humor?
Den är svart.
Okej.
Okay. Ja, den är mörk alltså. Ja, jag skrattar när man absolut får skratta. Jag kan hitta humor i de hemska situationerna.
Mm.
Men jag har verkligen förstått, alltså jag vet ju, det kan jag säga min familj, att vi har skrattat.
Ja.
Det är mycket humor bland oss syskon och väldigt rått.
Mm.
Och så.
Men det är skönt att ni kan vara som med varann, för ibland vet man ju så här, här kanske jag inte kan skoja som jag gör med dessa.
Ja, nej, det kunde vi, och jag tror att det liksom har tagit oss igenom vår barndom, uppväxt och sådär, mm. för att man måste få skämta om det jobbiga och så. Och det har blivit min humor väldigt mycket.
Mm.
Och jag tycker om satir.
Mm.
Tycker om liksom, det finns lite djup i humorn. Ja. Så mycket så om samhälle och politik och sånt, mm. tycker jag är kul.
Men det blir också för att det blir så, man skojar också om det som är verklighet på något vis.
Förstår ja.
Det är så här, man kan ändå ta på det. Och
jag är liksom inte alls tramshumor. Det är Nej. Typ inte min grej riktigt. Utan mer smart och alltså gud, jag kan verkligen, det är så hemskt för att ja, ju hemskare situation ju mer skrattar jag typ.
Om någon berättar något hemskt, skulle du kunna känna att så här, nu får inte jag skratta?
Ja, men jag kan typ, jag kan tänka på något humoristiskt i det typ. Jag
förstår.
Som,
du borde skriva någon film typ.
Kanske, det hade varit kul. Jag hade absolut velat testa att skriva mer humor. Alltså det var typ under pandemin så var det ett sjukhus i Irak där ja, men det var jättemånga inlagda då som hade corona. Och då brann det sjukhuset ner och de dog. Och då tyckte jag bara att det var så komiskt att de liksom var inlagda så för att bli bättre corona och så brann de.
Ja, så det var kört ändå?
Ja, så dog de. Alltså det är så här.
Så kan du se någonting av det.
Ja.
Jag tänker att kunna ha liksom distans i lite grejer man har gått igenom. Det gör i alla fall livet lättare än att sitta och älta det och bli bitter av det.
Mm.
Än att så här, det var då.
Ja.
Nu kan vi garva åt vissa grejer.
Ja, absolut. Nej, men det är verkligen garva åt det. Och att i mitt fall, det är ju typ värsta terapin att ha släppt den här boken.
Ja.
För att när jag typ är ute på skolor och träffar elever då som har läst in i skolan och jobbat med den, då känns det som så här, men det jobb jag har gått igenom, det var inte för ingenting.
Nej.
Och så vill jag försöka göra med andra jobbiga saker jag har gått igenom, men man måste bara ha distans till det först.
Man kan inte vara i det.
Nej, för att det har jag verkligen insett hur mycket det hjälper andra, bara att man själv vågar prata om någonting.
Det är ju så, att våga öppna upp om sådana jobbiga saker. Jag bara tänker hur det var bara typ i Sverige när liksom min farmor var ung. Alltså, jag pratade mycket med om det, att man liksom pratade inte om saker. Man sopade gärna under bara mattan för att det var liksom obekvämt.
Mm.
Förstår du mycket man satt med då och trodde man var ensam om?
Mm.
Det finns väl ingen värre känsla än att sitta och känna sig ensam i sina känslor?
Nej, jag tror att det är ja, verkligen typiskt generationen och kanske det som många i vår generation brottas med för att man har kanske föräldrar som inte tror på psykisk ohälsa och sånt typ.
Men jag vet ju att du är enormt allmänbildad och fett smart.
I don't know.
Vad intresserar dig allra mest?
Ja, gud. Jag är ju väldigt intresserad av politik. Jag är
bara i Sverige eller liksom överlag? Alltså många delar av världen?
Nej, eller så. Ja, men Sverige mest då, för att det är så här, det som, eller som påverkar en och så. Sen tycker jag såklart, som många andra, att det är intressant med USA och sådär. Men samhälle, religion tycker jag är jätteintressant. Jag älskar teknik. Alltså skulle vilja äga typ alla tekniska prylar som finns.
Tycker du måste ta ihop dem också? Titta och bygga ihop det?
Absolut inte.
Nej, det är bara mer använda dem.
Använda dem. Mm. Alltså jag typ, är det något jag sa FOMO över så är det typ att jag inte kommer att leva när allt, alltså du vet, cyberflygande bilar. Alltså jag vill bara, jag tycker om det väldigt mycket och sånt. Jag,
men det kommer säkert ske.
Ja.
Alltså den här jorden kommer ju inte se ut som den gör nu om 10 år. Tänk bara hur snabbt det har gått sen liksom vi satt med modem och kopplade upp oss på internet.
Nej, men exakt. Alltså jag, för att jag tänker bara att allt sånt har förenklat mitt liv så mycket. Mm. Sen så tänker jag att det säkert också kommer med dåliga sidor av det, så att det inte bara är bra. Men,
nej, såklart.
Men för mig har det verkligen underlättat, så att teknik är alltså ny teknik är typ guld. Och sen är jag också väldigt intresserad av alltså mer så ytliga saker.
Mm.
Så att jag har ju verkligen båda. Alltså jag jag är ju med i det här programmet IFS som då invandrar för svenskar. Och det, säsong 1 och 2 så var jag redaktör, jobbade med innehållet och framför kameran. Och nu säsong 3 som har premiär om 2 dagar, 10 mars, då är jag bara framför kameran. Men där så älskar jag ju att planera lux.
Okej, jag fattar. Det kreativa liksom.
Ja, nej men planera liksom vilka kläder jag ska ha, vilken frisyr passar då bäst, hur ska sminket vara, vilka smycken, skor. Alltså det är typ skitkul. Ingen annan som bryr sig i det programmet.
Men det behöver ju inte, ena behöver inte utstå det andra.
Nej.
Man kan väl älska vackra ting fast man är väldigt påläst om annat. Jag tycker bara att ibland blir det som att så här, det blir 2 läger.
Ja.
Men är det inte fantastiskt ibland att bara få drömma sig bort och klä sig något fint och bara känna sig lite...
Jo, nej, men jag älskar det. Och det... Så att jag har verkligen så här, båda de sidorna.
Gillade du när du var liten också? Och klöppte och fixade? Och,
ja, och målade och tusch på mina naglar som nagellack. Mm. Och jag är liksom alltid... Eller så här, alltid ska jag inte säga för att jag var väldigt pojkflickig när jag växte upp. Men jag... Alltså jag typ var besatt av Miss Universum.
Mm, mm.
Kollade på det. Alltså att,
finns det kvar?
Det gör det.
Okay.
Det jag,
inte Sverige?
För, nej, Sverige brukar inte... Alltså jag tror Sverige hade en kandidat nu senast. Men okay. Liksom de har inte så här... Det är som att de mer väljer ut än inte den här fröken Sverige-tävlingen längre.
Det känns kanske inte så liksom 2024 nu att vi skulle ha en skönhetstävling i Sverige.
Nej, det är lite speciellt. Ja. Men,
jag kollade också på det, tyckte det var svinkul. För det var så mycket fina klänningar.
Fina klänningar och det var kul att se kvinnor från många olika sorters länder. Precis. Och utseenden. Och, så att jag, och sen så älskar jag så här, ja, men det är så, musik och annat. Men jag skulle nog säga typ att ja, intresserad av olika saker.
Men när känner du liksom att så här, hela din kropp och hela själen får en kick alltså när du gör? Alltså vad får det att bara bli, känner det helt levande?
Mm. Gud. Vilken fråga.
Det var vilken lätt svår fråga.
Ja, jag tänkte att jag glömde nämna att jag gillar sport också. Ah!
Hallå, vänta, det var lite otippat tyckte jag.
Ah, nej, men jag var ju kul. Sportnörd när jag växte upp.
Ah.
Min dröm var ju att bli sportjournalist.
Okej.
Okay. Ja.
Det är inte för sent.
Nej, fast jag har varit inne på det och vill fortfarande göra någonting med sport. För att jag älskar, alltså jag var så... besatt när jag var yngre. Nu har jag liksom mycket mer för att man blir äldre och man har inte lika mycket tid, så nu det menar det är lag, sporter och Sverige och sådär. Jag har inte tid att följa.
Semesterskap och liksom.
Exakt, jag har inte tid att följa varenda liga i alla sporter liksom. Nej. Som jag hade då.
Vilka sporter främst då?
Nej, men när jag växte upp var det typ nästan allt och alla. Nu är det mycket fotboll, jag gillar friidrott. När det är mästerskap eller så här OS, då är det även så simning och gymnastik och
alltså, jävla coolt på något vis.
Men
tycker du inte också i sport så här, det som också är fett i sport att det är också så här, det är blandade kulturer, det är gemenskap, det är så här, vet inte, man hela världen återförenas på något vis. Alla är välkomna, eller förstår du vad jag menar? Jag tycker att det är en sån, men alltså så här,
låt, men det förenar jättemycket.
Ja, och så att människor, bara barn får roligt ihop och skitsamma i allt annat, vart vi bor, vilka vi umgås med, vilka föräldrar vi är. Nu bara har vi kul ihop och gör samma sak som vi brinner för.
Ja, nej, men jag älskar, alltså nu är det jättesynd att Sverige har varit så jäkla dåliga på fotboll så att vi har, så att vi kommer spela mästerskap de närmaste åren.
För det är bara att kvinnorna har det gått bättre för.
Ja.
Får man säga så.
Det har det. Mm. Men jag tycker tyvärr inte att det är inte på den nivån att det är så här, att massa ställen sänder det och man samlas utomhus och sådär, för den känslan.
Det är det mest mäktigaste. Jag.
Jättemycket, det tycker jag är så fint att man bara sitter med en massa främlingar, vi har alla samma mål, vi är hela på samma lag.
Och allt annat är glömt, men jag tycker också att det är så nice. Men vilka lag hejar du på då, om du ska heja på ett lag i Sverige?
Nej, men i allsvenskan så är det Malmö FF.
Såklart. Och de vinner ju jämt, så att hjärtis till er.
Ja, men jag är verkligen inte så att jag gråter om de förlorar eller sådär.
Alltså, men du tycker det är nice bara när de...
Ja.
Mm. Min son har börjat heja på Malmö.
Kul.
Det är ju för att de också alltid vinner. Alltså han är så dålig förlorare, så att han är egentligen Djurgården, men nu är det bara Malmö.
Malmö-sjal,
Malmö-tröja och vi bara...
Vad tycker din man om det?
Nej, vi låter barn.
Ja. Ja, men jag har ju varit så lite inget emot folk som så här, dör för Real Madrid eller Liverpool eller vilket lag det än är. Men för mig så har det varit svårt att så typ älska ett random lag, ett random land. Men så jag har alltid bara hejat på typ där Zlatan har spelat. Så jag har bytt favoritlag typ i utlandet hela tiden.
Men lite till din karriär just nu.
Mm.
Hur startade den?
Ja du Sanne, hur startade min karriär?
Men var du flyttade till Stockholm, kan man säga det?
Alltså jag skulle vilja säga, om man tänker på min karriär som min journalistiska karriär. Mm. Så hur den startade var nog att jag började skicka in debattartiklar till tidningar.
Och det var bara så här, du bara jag kommer skicka och se om det...
Ja. Och så skickade jag och så tyckte de om det och så blev det liksom publicerat och så gick de bra. Och då, typ det var någon debattartikel jag skickade till Svenska Dagbladet då innan jag var journalist som blev en av de 10 mest lättade året.
Oh, shit. Vilket år var det? Kommer du ihåg?
Jag tror kanske 2006.
Men var det, då visste du innan så här, jag är duktig på att skriva, den bekräftelsen hade du från liksom skolan och från din utbildning?
Ja, alltså precis. Jag tror, jag har alltid skrivit, jag har alltid tyckt om att skriva. Och jag vet att det var någon lärare, exakt, jag blev bekräftad, gick i skolan i det.
Mm.
Och sen, ja, jag måste ha vetat om det, tror jag. Jag vet inte.
Nej.
För att det var...
Ändå självförtroende i det ju ändå, alltså hur? Att skriva, att skicka in och bara så här, jag vet att det här är bra.
Ja, men sen, ja, och får man inte komma med så är det okej också. Ja. Jag tänkte typ, jag testar.
Mm.
Men jag gillade att skriva och jag gillade debattartiklar, för jag alltid gillat att debattera också. Mm. Och att stå upp för min sak och förklara varför.
När tar du debatter då? Gör du det i privat sammanhang?
Ja.
Ofta?
Om det finns en anledning så absolut. Jag har varit i... På middagar när jag vet att rätta för all så god stämning är att vara tyst och hålla med. Men jag kan inte. Alltså jag skulle känna mig så falskt.
Men det är väl också samma grej att man, du tar debatten, eller det så skulle jag ha gjort, när jag vet att jag vet det här.
Ja.
Jag kommer inte ta någonting med en som jag inte är säker på, men det här är värt. Och nu
jag... Ja, nej, men jag har suttit på en middag med så många it/A-list människor.
Förstår.
Där en person sa någonting som jag bara kände så här... Ja, men ursäkta.
Mm.
Och så visste jag så, ja, om jag säger emot nu så kommer jag aldrig få en inbjudan till det här gänget igen. Men jag måste stå upp för
det som är rätt.
Ja. Mm. Och då gjorde jag det och mycket dålig stämning occurred och har inte fått en inbjudan. Men jag,
du stod upp för det som
är
rätt.
Jag är stolt över mig själv för att jag inte bara en tyst massa som accepterade det där.
Nej, men då sitter man väl hellre själv då än med de här. Om man ändå bara ska sitta där och känna ni alla... dumma huvudet.
Ja, men jag har aldrig varit rädd för att vara ogillad om det för att jag står upp för något jag tror på. Alltså jag har aldrig haft ett behov av att ha massa människor som tycker om mig och som jag ska pleasa. Alltså jag har alltid utgått från att jag ska tycka om mig själv.
Väldigt inspirerande. Jag vet hur svårt det där kan vara.
Mm.
Och som du sa, för du sa ju tidigare också att du har väl haft lite svårt så här, i och med att du beskrev att du kände att du hade en ganska kontrollerad uppväxt och det är svårt att ta beslut och liksom då kanske, vad vill jag?
Mm.
Men den biten har du ju verkligen fått med dig. Att du vågar stå upp för det du tycker i alla fall.
Mm. Ja, men absolut.
Jag tror att du har övat på det också.
Men det har jag ju. Mm. Alltså gud, hela, jag ville ju också bli så jurist när jag växte upp. För att det kändes som att hela mitt liv var bara att...
stå upp för det som...
Jag stod upp och förklara och varför jag har rätt eller varför det ska vara på ett visst sätt. Eller sådär.
Mm.
Så att absolut, det är något som har följt med.
Och, känner du att du är bra på att debattera?
Ja, men tycker jag. Ja. En pytteliten del av mig skulle vilja vara politiker bara för att få debattera. Typ.
Ändå coolt. Har du haft några kvinnliga förebilder?
Alltså när jag växte upp så en som jag såg upp till och ville bli som var Oprah Winfrey.
Alltså förlåt, men kan Oprah bara bli president, tänkte jag säga. President?
Alltså för att hon för mig var, dels för att jag då ville bli programledare och hon hade en egen talkshow och sådär. Att hon som svart kvinna hade tagit sig så långt. Och jag gillade verkligen henne. Så att,
hon är så inspirerande.
Ja, alltså jag är typ inte superkoll på... henne idag, men hon har också varit med om mycket tufft i sitt liv och ändå tagit sig dit. Alltså jag gillar hennes story. Jag gillar att hon verkar ha öppnat upp för många
så
andra.
Coolt mindset också tycker jag. Hon har skrivit några böcker som jag har läst. Så jag bara så här, alltså hon är cool.
Ja, absolut. Hon är väldigt inspirerande.
Det är ändå en bra förebild.
Mm.
När känner du att du har varit så mest stolt över dig själv?
Alltså, ja, det är en jättesvår fråga, tycker jag. För att jag har nog inte så... Tyvärr, alltså det är sällan jag känner mig stolt av mig själv. Men det är nog mer kanske de gångerna man har lyssnat på sig själv. Alltså mer så, när man då typ gått emot något man egentligen tycker är fel. Alltså jag tror mer att det är sådana saker mer än så bedrifter eller så typ.
Hur mycket går du på magkänsla?
Nej, men alltså min magkänsla stämmer nästan alltid faktiskt. Så att den brukar jag lyssna på mycket.
Har det varit tillfällen där du inte har gjort det och så bara, jag visste det. När det har blivit fel liksom.
Ja, eller typ, alltså mer kanske att jag har haft en magkänsla och så har man frågat något om det där stämmer och så har den så nekat och sen har det kommit fram senare och så bara, jag visste det typ.
Du kände det.
Mm.
Men jag tänker att, på tal om drömmar, eller på tal om drömmar, vi har inte pratat så mycket drömmar. Det jag tänkte på var, är du nöjd där du är nu och... kan du njuta av liksom din karriär just nu eller känner du att du är flera steg fram?
Väldigt dålig på att njuta. Mm. Fruktansvärt dålig. Fira aldrig någonting.
Är det ofta i framtiden i liksom dina drömmar att så här, det här vill jag göra och det här?
Ja, jag är alltid framåt. Alltså det är så komiskt för typ det, om man har så vunnit något pris så kanske man lägger upp så på Instagram och så man så lägger upp en fin glad bild och så får man massa fina kommentarer och då kan jag ibland må som sämst.
Så att så jag känner igen det där, att man bara, det känns ingenting.
Nej.
Så här, jag vet att jag har suttit i samma situation någon gång, inte något pris, men jag har suttit och fått beröm för något, så jag har sagt till Jakob så här, varför känns det inget? Det kanske också när det inte är, det måste kännas 100% äkta också, förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet inte vad det är, för att alltså det är även, alltså jag vet inte, det är, de bara, har du firat att det här har hänt med din bok? Har du firat det? Har du jobbat? Nej, nej, nej. Alltså,
men du har en mission. Du har kanske mer du vill göra. Du kan se saker du vill göra framåt. Det kanske är svårt att känna sig nöjd ibland. Jag vet att varenda idrottsperson jag har frågat som har varit så här, spelat massa olika mästerskap, så är man så här, njöt du? Nej.
Är det svårt?
Jag vet, det är ju så, det är typ sorgligt. Men är det att man liksom kan uppskatta det efterhand då? Är det, att man, är det drivkraften inom en som gör att man bara vill fram?
Jo, men looking back så kan jag absolut liksom uppskatta och är glad och kan bara bli så här, oj, har det hänt? Och gud, blev det så? Alltså, så att det är lättare för mig att titta bakåt och om jag bara tänker så hur förra året var, jag bara, okej, gud, jag fick ändå mycket gjort av saker jag ville skulle hända och så där, men jag i det tycker jag att ingenting går framåt, jag gör ingenting. Alltså så känns det typ.
Det är sin vardag just då. Men har du några så här drömmar framåt som du verkligen vill uppnå?
Självklart. Jag vill skriva en till bok. Och inte bara för att skriva en till bok, utan det finns en bok som jag vill skriva. Som jag behöver liksom få ut och hitta rätt liksom struktur och rätt form för den. Liksom. Så det vill jag. Och sen min första bok vill jag också ska... Fast det kan jag liksom inte styra själv. Men jag vill att den ska släppas i fler länder. Och på
vilka
fler
länder
språk.
Finns det nu?
Nu är den släppt i Serbien. Och den ska släppas i Slovenien och Finland. Men jag vill ju att den ska släppas dels på engelska. För att då kan fler länder ha tillgång till den. Och sen arabiska. Och gärna ännu fler. Så att, det hoppas jag att den får liksom så. För att jag vet att det här är så universellt. Så att det...
Det skulle behövas översättas.
Det skulle behövas, exakt. Och sen finns ju såklart olika drömmar med vad jag skulle vilja göra kreativt och sådär i min karriär. Men jag är också så, skulle vara nöjd med att så länge jag typ mår bra att sitta och bara skriva resten av mitt liv. Alltså det måste inte vara att jag når en viss framgång i andras ögon eller sådär. Så länge jag känner mig utmanad av det jag gör och typ utvecklas.
Är det det som får din själ att spraka lite? Skriva?
Blandning av saker och ting. Alltså jag är ute och föreläser i skolor. Jag skriver, jag gör roliga saker framför kamera. Jag tycker att den mixen är...
Får du liksom lite av allt?
Ja.
Ger olika saker kanske?
Ja. Så jag tycker om liksom... Så blandningen. Men det jag menar med det jag sa är mer typ att det känns som att i vårt samhälle idag så är du framgångsrik när du syns. Och för mig är det typ mer så här, jag behöver inte ens synas om jag får sitta och skriva resten av mitt liv så är det okej. Okay. Alltså mer så typ. Men
och då
just
är
du
också så här, synk med vad du vill och, du, och liksom helt aligned. Så känns, alltså när det känns rätt så brukar man ju inte behöva så många andras bekräftelse.
Nej, men exakt. Men just nu är jag fortfarande hungrig på att göra lite andra roliga saker. Framför kameran och sådär, som jag hoppas kan bli av i framtiden och så.
Spännande att följa.
Men jag skulle absolut vilja intervjua människor, så det vill jag typ göra någonting av.
Det känns som att det du kommer vilja göra kommer du få igenom. Det kommer ske.
Jag hoppas det, men jag tänker också att allt har sin tid, så jag har inte bråttom. Jag tror att det finns en väg för att komma dit och jag tror att det är bara bra att fylla sig själv med olika erfarenheter. Jag vet inte hur gamla lyssnarna kommer att vara på den här podden, men jag är ute i skolan så brukar jag alltid säga att det här med man ska plugga direkt efter gymnasiet och bla bla. Alltså det finns inget sånt som är rätt eller fel. Alltså
det är så lång tidslinje, förstår du hur länge vi ska jobba? Alltså man kan väl börja plugga om man är 55? Eller vad man än vill göra?
Ja, och vissa yrken tror jag bara mår bra av att man är äldre när man är färdigutbildad. Alltså har gjort andra saker innan. Så att jag, och så försöker jag tänka för mig nu också att även om jag vet att jag vill göra massa saker och vissa som jag inte ens har påbörjat eller nära, så tänker jag, men allt har sin tid typ.
Det är så sant. Jag pratade med en person nyligen som pluggade till läkare. Och nu gjorde hon praktik. Och nu sa hon så här, jag önskar att vi hade börjat i andra änden. Bara börjat med att vara ute på arbetsplats och sen pluggat. För att det var så mycket som hon tyckte var tråkigt när hon pluggade det. Mm. Men när hon rent praktiskt gjorde det så var hon jätteintresserad.
Och förstår varför hon behöver lära sig det.
Precis.
Mm. Smart.
Och så var hon så här, hon bara, jag kände också då så här, jag visste inte ens vilka val jag skulle göra inom läkaryrket. För att jag hade inte fått testa på så mycket heller. Så jag visste knappt vad jag var intresserad av. Mm. Eller vilka kurser jag skulle välja mer av. Som du säger, så jag tror det kan man, alltså, samla på sig erfarenhet gör ju också att man vet mer om vad man gillar, om man är intresserad av, om man kan.
100%. Hur ska man veta när man är typ 18?
Nej, alltså, bara, det är så stort allting då. Mm. Man vet ju knappt vad man själv gör. Man, nej. På tal om att drömma framåt. Alla har ju olika förutsättningar.
Mm.
Hur har du under din resa tänkt rent ekonomiskt? Att liksom, till exempel då kanske lämna jobb för att frilansa, eller när du lämnade Kristianstad. Hur har du resonerat kring att vara självständig?
Det är ju klart att pengar är makt, och jag har då inte valt att låta det styra mig. Och vad jag menar med det är att när man väljer att frilansa så är det ju mycket mer osäkert. Så att jag har ju valt det, att liksom följa mina drömmar och det kreativa jag vill göra, framför att ha ett så safe jobb som man drar in liksom en månadslön på en månad. Jag är inte barn eller så att det, jag kan göra så och ta den risken, och att det varierar månad för månad. Men för mig så har jag valt att göra så.
Den vägen liksom.
Mm.
Jag tänker, det är ju säkert många här som lyssnar som har säkert stora drömmar. Det brukar ju, vi alla har väl drömmar.
Mm.
Vad skulle du ha för tips till unga kvinnor och män som lyssnar om de, nämligen att hur de ska våga uppfylla sina drömmar?
Gud, det är ju helt vad man är intresserad av, tänker jag. Men det finns väl olika sätt. Alltså jag tänker, om man vill byta bana i livet lite senare, så tänker jag att man ska våga göra det. Och då kan man börja kanske, om det är att man behöver utbilda sig igen, att man kan ta någon strökkurs för att känna på. Tycker jag det är intressant och sådär. Man kan man kan samla ihop pengar och kanske söka praktik på ett ställe, om det är så att man inte får så bra praktiklön för att komma in i den arbetsmarknaden, om man inte har tid att plugga i flera år.
Mm.
Man kan också typ göra mycket saker själv på egen hand idag, producera. Alltså man behöver inte att någon ska anställa en. Är man tillräckligt liksom intresserad eller har tid, så kan man också faktiskt ta det egna händer och inte vänta på att någon ska upptäcka en.
Nej.
Om någon som lyssnar vill bli författare, så det som skiljer en författare från någon som inte är författare är att vi har skrivit klart boken. Alltså det är att skriva.
Just det, man har kanske massa påbörjade
projekt. Ja, att faktiskt bara göra det. Att avsluta det. Det är inte att någon är bättre eller sämre. Det är bara, så att då skulle jag säga så här, att man tar sig den tiden. Och att man inte tittar på ursäkter. Utan att man faktiskt, har du en dröm och vill någonting, så hitta inte på ett, så varför du inte kan och varför det är svårt för dig att göra det, utan liksom alla har möjlighet, att bara hitta sin väg dit.
Mm. Så sant. Och till unga kvinnor då, jag tänker så här, det är ju lätt som kvinna, kan jag känna i alla fall när jag var yngre, att man inte liksom vågar ta sin plats riktigt. Man kanske inte vågar sitta i det där styrelserummet, eller vågar äga sig och så mycket i ett bolag, eller våga ta för sig på det sättet. Hur har du sett på det? Hur viktigt är det för dig att känna att du som kvinna klarar dig själv?
Mm. Nej men gud, alltså jag tycker att det är otroligt viktigt med ekonomi för kvinnor. För att det är så många kvinnor som är fast i relationer de inte vill vara i för att de inte har råd att lämna relationen.
Jag såg att det har typ gått ner, skilsmässostatistiken har gått ner nu när det är lågkonjunktur, för att det var på grund av många ville skiljas, men att det inte ekonomiskt funkar.
Mm. Och det är ju otroligt hemskt. Mm. Så att typ ibland när jag är ute på skola och så träffar jag elever, och så säger de här klassiska, att man skrivit sig med en rik man. Och så kunde jag också skämta när jag var yngre, och så tror jag många tjejer gör, tills man så blir äldre och inser typ hur farligt det är. För att vem är du då utan honom?
Precis.
Så att jag tror att det är superviktigt, och man borde prata mycket mer om det i skolan. Att man ska vara självständig. Att du ska också veta att du är med en person för att du vill vara med den, och inte för att du måste vara med den. Och sådär.
Jag såg det här jättetydligt i USA. Hur det var så här, supervälutbildade kvinnor som jag träffade på och umgicks med, som ändå hade föräldrar som var så här, men hitta en rik man.
Mm.
Men också så började jag typ granska det systemet och förstod att så här, okej, vad är det som gör att så många tänker så här? Och där är ju också så, det är så ofördelaktigt som kvinna att skaffa familj. Det är ju svindyrt med både så här skolor och förskolor och barnhjälp. Men också så här, det är så dyrt med försäkringar, det är dyrt med utbildning.
Mm.
Allt kostar. Så jag tänkte också, jag fattar ju att det finns de kvinnor som känner så här, om mina barn ska kunna gå i en bra skola så behöver vi pengar.
Mm.
Jag tänker just i Sverige så har vi ju helt andra möjligheter.
Mm.
Men jag tycker också det pratas lite om den biten att det är ju fortfarande så ojämställt när det kommer till den delen i Sverige. Det är så många kvinnor som, skulle de skilja sig så är de körda.
Mm.
Medan mannen skulle, då tänker jag också så här, har man barn då kanske också barnet bara vill vara hos pappan. Hur kul är det då att vara hos mamman som kanske inte har nått? Alltså det blir så sjukt orättvist.
Mm. Nej men verkligen. Ja, jag har ju sett i olika så tjejgrupper på Facebook där tjejer typ skriver att, att de då, deras man vill lämna dem och i relationen så är det de som typ tagit alltså föräldraledighet. Precis. Och det är de som har vabbat och det är de som inte kunnat avancera på jobbet när mannen kunnat göra det. Och när de ska separera så vill inte han på något sätt kompensera för det.
Nej.
Och... Så det är jättevanligt. Det påverkar såklart också pension och annat.
Mm.
Det var någon kvinna som skrev att hon vill separera, men då vet hon att det innebär att hon kommer behöva flytta ut liksom långt ut och är rädd att barnen då inte vill vara med henne. För att pappan bor kvar i det fina huset. Att man förlorar kontakten med alla vänner man har där. Alltså att hela ens liv. Det är så här...
Det är en viktig fråga. Jag tycker det är, så här, det är ändå så tunga frågor på ett sätt. Många vill inte, man vill liksom inte prata ekonomi, men det är ändå så viktig bit. Jag tänker som hela den här Empower Her-podden nu och med vår sponsor Female Fund. Allt vi vill är ju att empower women och att vi ska våga prata om de här sakerna. Vi ska våga ta vår plats och vi ska våga vara jämställda.
Ja, nej men det är självklart att jag... älskar att vara självständig och jag hatar att känna att jag är beroende av en annan person.
Ja.
Så att jag vill typ äga min egen lägenhet, jag vill känna att om jag är med någon så är det för att jag vill vara med den och jag kan lika gärna vara utan den. Mm. Och det tror jag också gör att man kan lättare sätta gränser i relationen och lättare sätta krav.
Verkligen.
Annars är det otroligt svårt.
Mm. Den ena har liksom maktbalansen där i att den är inkomsttagaren.
Den blir väldigt, väldigt skev.
Ja.
Och det kan leda till mycket andra skeva saker.
Mm.
Så att det tycker jag är en självklarhet. Att är det någonting som kvinnor ska satsa på så är det spara pengar och... antingen köpa lägenhet eller om det är att man tar ett hyreskontrakt men samlar massa pengar så att man kan stå på egna. Alltså det är att man bara har det. Att vi är liksom väldigt duktiga kanske på att göra oss snygga för männen och lägga gärna pengar på allt det där. Men tänk inte på att vi ska lägga pengar för att säkra upp vår framtid.
Precis. Det är sjukt bra sagt. Det ska jag förmedla vidare till min dotter.
Mm.
En dag när hon sitter där och funderar.
Mm.
Jag tänker att vi ska börja avsluta och vi kör... som alltid i Empower Her-podden, tre snabba för att känna dig ännu lite bättre.
Mm.
Favoritserie?
Alltså, nej, men jag tittar ju otroligt mycket på tv-serier.
Yeah.
Så att det är väldigt omöjligt för mig att säga.
Mm. Vad gillar du typ då? Är det allt möjligt?
Mm, ish.
Mm.
Jag tycker om Beef som sändes förra året på Netflix.
Beef, okej.
Okay. Jag tyckte om jättemycket... en serie som jag inte kommer på den heter nu.
Nej.
Men som hon, svenska Rebecca Ferguson... spelade huvudrollen i.
Men jag är fruktansvärd.
Den här, det är en speciell värld de är i. Den gick på Apple TV, tror jag.
Det här vet säkert lyssnarna.
Ah, nej, men den var sjukt bra och jag trodde inte jag skulle gilla den för att den är lite så fantasy.
Det var min första tanke nu. Jag bara, fantasy, men många älskar det. Så att...
ah, och jag gör ju inte det.
Nej, inte heller. Men, okay.
Men den var superbra. Ah, nej, men den var otrolig. Det ska komma en sång två, så det är kul. Nej, men så att jag har nog inte en, så utan jag tyckte att
favoritpodd?
Där är jag inte lika aktiv.
Nej. Du tittar mer än vad du lyssnar.
Ja, exakt. Men däremot så det jag brukar lyssna på när jag väl lyssnar är intervjupoddar eller dokumentärer.
Så du lär utbildande liksom?
Ja.
Och favoritmat? Jag har
aldrig snackpoddar eller sånt.
Nej, inget så här bara sex och skvaller.
Nej, nej, det är inte. Nej.
Och favoritmat?
Favoritmat? Nej, men jag älskar det persiska köket.
Mm.
Gillar indisk mat åt det hållet.
Lagar du mycket mat?
Ja, nu har jag inte haft ett kök. Nej. På många månader.
Men när det kommer då,
ja. Ja, då, men jag tycker inte om att laga mat till mig själv. Men
det är faktiskt om, tråkigt som finns.
Ja, otroligt tråkigt. Men jag tycker om att bjuda hem folk och laga mat och få bjuda på mat och sånt. Det tycker jag är kul.
Hosta lite.
Mm.
Men du, miljoner tack för att du var med.
Ja, men tack så jättemycket själv.
Alltså så inspirerande och jag suger åt mig av allt och jag känner rent spontant Elaf for president.
Elaf.
Elaf, förlåt. Varför säger jag Elaf?
Men för att det ser ut så på stavningen, ja, så att det är inte konstigt.
Och du har ju som sagt det till mig och ändå vill jag kalla det Elaf.
Ja, men jag förstår. Jag
har även gott sagt till alla på kontoret att du heter Elaf.
Så ja, att... men jag fattar. Men det hade kanske behövt så typ ett till F eller någonting för att man ska tänka Elaf.
2L.
Eller 2L, exakt. Så att jag fattar. Inga konstigheter.
Elaf. Men om man vill komma i kontakt med dig, Elaf, var kontaktar man dig?
Då finns jag på Instagram, Elaf Ali. Och sen så har jag också en hemsida där man kan skriva om man vill komma i kontakt på, för andra saker, om det är föreläs eller annat. Och så.
Och boken finns för försäljning?
Den finns som i vanlig, tänkte jag säga, och i pocket. Mm. Och den finns också i en lättläst för de som kanske har dyslexi eller kan inte så bra svenska.
Mm.
Och sen finns den också som ljudbok på massa olika appar.
Mm, nice.
Mm.
Men miljoner tack och jag hoppas att vi ses igen.
Det hoppas jag också.
Tack så mycket. Empower her. Tack för att du lyssnade på den här veckans avsnitt. Och tack Female Fun för att ni möjliggör för kvinnor att vara en del av framtidens utveckling.